men det är väl vackert va? God morgon. Här är vi nu, föreningen Musik och Media. Denna onsdag, torsdag blir torsdag morgon är det, just det. Den 24 juli. Och idag ska det återigen bli en sån här varm dag och därför så har jag börjat här med att vrida upp alla luckor och grindar och sånt här så att de är helt öppna så att vi ska få genomdrag och så vidare. Ah, vad skönt att inleda med en snabb signatur. Då vet man att det är på riktigt att man är igång i alla fall som vanligt. Och jag har redan hunnit få in mig 2 koppar kaffe trots denna tidiga morgon. 3 minuter över 8. Här i Central European Time denna torsdag den 24 juli. Och Förening Musik och Media, vi sänder vardagar här som ett litet experiment varje morgon mellan 8 och 9. Annars så sänder vi som vanligt på lördagar mellan 9 och 12, 18 och 19 och söndagar 9 till 11. Nyheter strax. Ja, jag tror vi kan den här låten med det här laget alltså. Spasticus Artisticus på Föreningen Musik och Media denna Arla morgonstund. Oj, oj, ibland undrar man liksom vad Steve Random hittar på för någonting när han står här nere i arkivet och väljer sina låtar.
Radions nyheter. Dömts för mordet på 10-årig Helene Nilsson i Hörby 1989 och skrivit 2 brev till hennes familj. I samband med mordet på 10-åriga Engla berättade Helene Nilssons mamma i media hur viktig rättegången mot Olsson var för att kunna lägga allt bakom sig. Olsson skrev då till familjen när han förklarade att han dömdes mot sitt nekande. Breven ledde till att han fick telefonrestriktioner på kliniken där han vårdas. Och det beslutet har han nu överklagat till justitieombudsmannen JO. Den kände återfallsförbrytaren Clark Olofsson som gripits i samband med en knarkrazzia har nu tillsammans med 4 andra häktats av Linköpings tingsrätt. Brottsrubriceringen är grovt narkotikabrott. En 6:e man som greps för razzian släpptes tidigare på fri fot. Clark Olofsson som suttit mer än hälften av sitt 60-åriga liv i fängelse nekar till brott. Lars Danielsson, som var den förre statsministern Göran Perssons närmaste man, fick inte heller jobbet som svensk EU-ambassadör i Bryssel. Istället gick jobbet till Christian Danielsson, som idag är direktör i EU-kommissionens generaldirektorat för utvidgningsfrågor. Lars Danielsson fick hård kritik för sin insats vid den så kallade tsunamikatastrofen och har sökt mängder med ambassadörsjobb men fått nobben av den borgerliga regeringen. Ett nytt läkemedel, Raltegravirger, har vid tester visat sig effektivt mot multiresistent HIV. På bara 1 år fick patienterna kraftigt sänkta virusnivåer. Raltegravir försvårar lagring av virusets arvsmassa i kroppens celler. Därmed motverkar cellernas massproduktion av virus, det visar studierna. Forskare i projektet Arktiska Sverige tror nu att allt varmare somrar och ljummare vintrar leder till att älgarna kommer att krympa. Om 100 år kan de vara bara hälften så stora som nu. Klimatförändringar gör nämligen enligt forskarna att älgarna blir värmestressade i sina tjocka pälsar och stora kroppar. Därför tror man att den norrländska älgen blir mindre och får en tunnare päls. En match i fotbollssvenskan spelades igår. Resultat: Elfsborg-Norrköping 3-0. Det var radions nyheter med Göran Lindemark.
Var på den självklara kommentaren från en normal radisk jockey blir då att ja, men då får vi skaffa älgar som husdjur. Här knatar undan de har sönder parketten när de går runt här inne då, jag vet inte. Men klart, blir de riktigt små så kanske kommer bli så små som de där hundarna, tanterna har liksom i famnen nu för tiden. Jag vet inte. Start spreading the news. Oh, Mr. Blue Eyes, Frankie Boy på FMM. Hur kan han sjunga så här tidigt på morgonen? Och från andra sidan graven dessutom, 14 minuter över 8 snart är klockan. Ja, det där var funk. Opus, det är funk. Det var ganska kul. Var det Modern Jazz Quartet kanske som... Ja, det var det, som blandade liksom lite... Ja, lite gammalt, lite nytt, så där kan man säga. Varför inte gå tillbaka till en Billie Holiday från förr? You got to go my head. Ja, det var det jag sa ungefär. And you linger like a haunting refrain. And I find you... Och... Bara go to Jerusalem. Ja, det är inte så lätt så här på morgonen att komma upp med putslustiga melodiradio-övergångar. Billy Holiday, you go to my head, och Obama har då gett sig till Jerusalem. Men där var det tydligen ganska stökigt och lite protester och lite ropande. Och, Jerusalem is not for sale, och lite lätt kaos och många människor vid klagomuren där Obama var och bad. Och stack in meddelande också. Men rent allmänt har väl resan gått lugnt i alla fall. Inga större konstigheter. Och jag hörde också här igår att ifrån visst arabiskt håll så var man inte så glad åt att Obama hade uttryckt sitt helhjärtade stöd för Israel här tidigare. Eftersom man först hade varit positiv till honom. Så att alla vill liksom ha sitt här på något sätt. Alla vill att den här kommande presidenten, om han blir, ska gynna just deras intressen. Och det vill självklart vi här på FMM också. Vi förväntar oss att han ska göra någonting för oss med. Självklart. Nej, men allvarligt talat. Det är nog inte så lätt att vara president. Igår på Simpson, då var faktiskt Lisa president. Barts syrra. Det var nämligen en blick in i framtiden. För familjen åkte på något sånt här Indian Reservation. I USA så är spel och dobbel förbjudet utom vissa ställen då, som Las Vegas och Atlantic City, man har tillåtit det. Men eftersom Indian Reservations är till en del utanför då federal amerikansk lag och har ganska stora frihet att stifta egna lagar, så är det en del som har kommit på att jaha, då ska man kunna ha spelhallar där. Så det finns på många Indian Reservations nu för tiden, så finns det spelhallar. Och då går ju givetvis en stor del av pengarna till de som bor on the reservation. Det är i och för sig lite trist att det ska bli så. Och jag har ju, som jag sagt tidigare här, tänk alla de urfolk som levde här. Samerna här i Sverige och indianerna i Amerika som kunde leva liksom bara rakt ur naturen. Jag var uppe i Kiruna, jag skulle inte kunna överleva länge där. Jag har varit i öknen i Kalifornien, jag skulle definitivt inte kunna överleva länge där. Och hur det fanns folk som under tusentals år gjorde just det och visste hur man skulle leva. Det var ett gripande reportage, det var också igår här på CNN. De har någonting som heter World's Untold Stories, tror jag den heter. En serie. Och det är exakt samma sak som jag berättade om, men i nutid. En indianstam som sent för 30 år sedan bara levde helt själva ute i djungeln, helt självförsörjande, var master of the universe där. Och sen hade ju då i och för sig folk kommit på där, inte indianstammen, men den västerländska människan, att man kunde ju faktiskt hitta mineraler där, inte minst guld i marken. Så man har börjat bryta det. Och man börjar med att ge de här den här indianstammen då presenter och så vidare. Och nu har de blivit beroende. Nu vill de bara ha liksom saker av besökare som kommer dit. Börjar bli oförmögna och klara sig själv snart. Det har bara gått 30 år. Och... inget ont om den här västerländska civilisationen. Den känner jag mig helt hemma. Jag skulle inte klara mig utan. Men jag har faktiskt väldigt stor respekt för de som kan leva direkt av marken. Och det är ganska tragiskt när de från att ha varit sådana högtstående och kunnat göra det bara blir beroende och hamnar i form av underläge. På indianreservaten i USA så bor det väldigt många som blir beroende av bidrag och inte klarar sig själva längre. Och jag brukar titta på Oddasat som är ett nyhetsmagasin som nu under sommaren går 7:15 på TV2 som behandlar då Nordkalottens samiska stammar i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Man har väl inga journalister i Ryssland direkt. Det verkar inte samarbeta lika bra med de övriga tre länderna. De flesta inslagen är från Norge egentligen och en del från Sverige också. Ganska få från Finland i och för sig. Men det tråkiga där, det är samma sak. Samer som har kunnat leva som herrar och kunnat leva direkt av jorden där uppe, vilket jag är imponerad av. Och nu då handlar programmen om hur de ska liksom försöka få mer pengar från myndigheterna och försöka prata om att vi måste få det här och det där och det här och det där. Så de har liksom gått från att blivit jägarsamlare till att bli äskande för mer pengar på något sätt. Och det är verkligen tragiskt att det går så. Och två civilisationer går inte ihop. Vår västerländska som började i Mellanöstern någonstans, när man kom på att varför bara gå ut och plocka liksom frukt och grönt? Skulle man inte kunna liksom, vänta, kan man ta det här och odla det här liksom, börjar man komma på då. Varför inte bara springa och jaga djur ute? Kan man inte fånga in dem och föda upp dem så man slipper hålla på och springa och jaga dem i skogen då? Så började tankarna gå. Det började för 10 000 år sedan. Inte slog igenom, men började då ungefär för så länge sedan och bredde ut sig. Det hade säkert börjat här och där. Några enstaka gånger tidigare kanske också, men det var där det började på något sätt. I Mellanöstern för 10 000 år sedan. Och då fanns det redan folk här i Europa som var jägare, samlare av alla sorter. Men sen spred sig det här jordbruk och boskapshållar livet sig. Och då blev det fler och fler som tappade förmågan att leva mer direkt av naturen och blev beroende av att organisera sig i någon form av bondesamhälle som sen då självklart gick över i ett industrisamhälle. Och frågan är hur mycket religionen har betytt här också. Att man har en gud istället för man har gudar lite här och där. Det är intressant att fundera på hur mycket det egentligen betyder. Man kommer ju tänka på det här med One World Government också. Hur mycket det är en följd av samma idé. Andliga har folk alltid varit. Men många tidigare naturreligioner har då, precis som man är ute och går i skogen, man kan känna på sig vissa saker här och där. Eller om man befinner sig på vissa ställen så känner man att det här är någonting sådär, bra eller dåligt. Och det naturliga för människan har det varit att tillskriva vissa platser då som hörande till vissa gudar som är här just över de platserna och även kontakt med tidigare generationer på samma sätt. Man har känt på sig saker. Och det är intressant när övergången sen skedde till en gud som då skulle vara universell. Då förändrades ju ganska mycket. Och frågan är hönan eller ägget, vilket som kom först, om det var det här. I och för sig kan man säga så här, att jordbrukarsamhället kom först. Det brukar man prata om 10 000 år sedan det började. Och monoteismen, alltså vår kristendom och judendom och islam. Det var judendomen som kom först och som började då för drygt 5 000 år sedan. Jag minns inte var med på räkning om det 5 000, ja någonstans mitt i, 5 500 år ungefär sedan. Och man kan ju fundera över hur mycket det betyder då. Att gå över ifrån att tro att det fanns en gud för kanske vissa hålor någonstans där. Och en gud för himlen och en gud för vattnet kanske. Hur mycket det betyder att sen gå över till att tro på en gud universellt. Det finns även i andra religioner också. Inte bara de här tre vi har här i västerlandet. Och då är frågan hur mycket det betyder, för att i och med jordbruk och sen industrisamhället som kom som en naturlig följd så kom ju också saker som socialism och Att vi alla måste gå ihop. Och det här att vi nu börjar flytta in till städer också mer och mer. Det var ju några år sedan som vi gick över en magisk gräns när över hälften av jordens befolkning bodde i städer. Vi alltså har passerat den gränsen för några år sedan. Allt det här leder alltså till ett mer och mer centralistiskt och välplanerat samhälle där vi måste fungera ihop. Och det förändrar verkligen människan. Det är någonting som har hänt väldigt sent i människans historia. Och alla de årtusenden som vi gick som jägare och samlare. Och vad då med det här över vårt eget liv här och nu och i små grupper där vi inte var fler än att vi kunde hålla reda på varann. Så det är ganska stora förändringar och nu i miljö. Jag lyssnade på BBC här igår, World Service, och i miljö och klimatfrågorna så är det senaste man började prata om att nej, man ska inte bo på landet. Liksom, det drar för mycket energi. Alla ska bo i städer, för då kan man bygga hus där man värmer upp flera på en gång och man behöver inte hålla på att åka fram och tillbaka lika långa sträckor. Så nu blir det liksom också fint att bo i städer på det sättet. Och jag tycker det är mer och mer tragiskt. Det är som att vi balanserar högre och högre på en lina. För det är bra med den här tekniken och den här utvecklingen, men vi blir också mer och mer sårbara på olika sätt. Och om nu alla ska bo i städer och alla blir globaliserade, då försvinner än mer den här möjligheten att vi kan bli decentraliserade och hålla koll och bestämma mer över våra egna liv. Så det vi såg början på, det här med världskrigen under förra århundradet, när krig på något sätt gällde hela jorden, det är någonting som bara kommer att fortsätta, som kommer att utvecklas än mer. Och det finns ju fördelar givetvis med att vara ihopkopplat, inte minst att det finns ett internet. He's a fool and don't I know it. Frankie Boy Sinatra sjöng Bewitched, och utan någon som helst koppling så ska vi nu prata om Democrats Convention där Hillary Clinton kommer att vara med. Man har då tänkt att spendera ungefär 18 miljoner dollar på utrustning för att hålla ordning där på folk. Men man ska inte köpa såna här soundguns där man kan där man kan liksom skrämma folk och hålla dem under kontroll om det blir riots. Det var det jag menar. Man kanske skickar ut Hillary Clinton där istället. Ja. Nej, det menar jag inte. Jag vet inte mer som har hänt i världen då. Ja, i Kina förstås så rackar man nu ner på eventuella dissidenter där som skulle kunna störa ordningen. Ja, det har man gjort hela tiden, många år i för sig, men man arbetar extra hårt. Men ni försöker hålla det i smyg givetvis, men man arresterar nu kända dissidenter och så vidare. Och eftersom det är väldigt mycket luftföroreningar i Kina på grund av att vi vill kunna köpa deras billiga grejer och de eldar på för fullt och startar ett nytt kolkraftverk. Jag kommer inte ihåg om det är varannan vecka eller vad det är, någonting sån här otrolig siffra. Men luften är ganska dålig för det mesta och därför så har man nu börjat införa att på udda dagar så får bilar med ett udda nummer i registreringsskylten köra. På jämna dagar får de med jämnt nummer köra för att man ska minska biltrafiken. Och en journalist som har bott länge i Peking berättade att inför stora konferenser när det kommer många högt uppsatta människor från olika länder, då brukar luften bli bättre. Då beordrar tydligen myndigheterna då i hemlighet olika fabriker och stänga ner och kraftverk och sånt där. Så att luften ska bli lite bättre, och han förutspådde då att nu innan OS så kommer man att se till att få ännu bättre luft. Alltså minska eldningen av kol är i första hand som ger den där dåliga luften i Kina. Men även självklart avgaser från bilar. Man kanske har några oljekraftverk också, det menar jag vet. Så det är ju viktigt att behålla ansiktet då, självklart. Och liksom anledningen till att man inte ska smutsa ner luften är ju att det skulle inte se bra ut. Eller sådär. kan vara bad for business. Och det är lite grann som med de här dissidenterna som bara kommer med motangrepp hela tiden. Man vill inte ha någon sån här nedsmutsning av sådana heller, så att de sätter man i fängelse. Och ska man då säga att den här hårda industrialismen och gränsen till slavarbete är en del av västvärlden? Är det 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 är? Som när västvärlden har haft slavar. Var det liksom en del av västvärlden eller var det ett undantag? Är det som händer i Kina nu ett undantag eller är det en del av vår västvärld för att vi ska få billiga varor? Det är en filosofisk fråga man kan ställa sig. Är det en del av västvärlden så är ju demokratin nedkopplad till en lägre nivå. Och det är därför företagen vill dit. Det är där, de vill ju till diktaturer. Annars skulle de ju kunna öppna företagen här i västvärlden, här i Europa. Skulle man ju kunna ha företagen här. Men nu letar man sig till länder med mindre demokrati. Och alltså just den sidan av saken hör man ju väldigt sällan någonting om. Och det är väl förmodligen då, jag vet inte vad som har hänt. Vi hade ju såna här vänstervågen ting som på något sätt, men de var ju också för att folk skulle då leva så där i Kina med odla, och det var lite samma sak egentligen. De här vänstermänniskorna skulle inte själva kunna tänka sig att åka ut på landet så där och slita med jorden, och de har ingen lust att se själva, då de som är dagens liknande nyliberaler och sätta sin fabrik och jobba. Men de vill liksom fortfarande att kineserna ska göra jobbet precis som de ville då. Och de tycker det är så fint, precis som de tyckte då också, Maos Kina. Så historien upprepar sig ofta, och man kan minst försöka då lära av historien. Så man slipper då kanske själv vara med i upprepningen igen. Men oljepriset har ju gått ner nu i alla fall. Frågan är om det är en del av recessionen eller om det var en del i spekulation som hade varit på oljepriset. Och liksom frågan är, det höga oljepriset vi hade, var det för att det var spekulation i olja eller är det för att efterfrågan ökar så? Ja, uppe i de här nordpolsområdena, där tror man ju liksom att, ja det är inte nu, det har man väl vetat länge, men man bara kollar de här fyndigheterna och det kanske kan finnas så mycket som 90 biljoner fat olja där som bara ligger och väntar på att vi ska plocka upp dem. Och det är mer än alla kända reserver i Nigeria, Mexiko och Kazakstan kombinerat. Så att det inte undra på att Ryssland var där också, satt en rysk flagga på Nordpolen då med hjälp av en ubåt. Och att det blir lite gnisslande här mellan Kanada och Danmark, båda NATO-länder. Det är bara att smälta där isen som man börjar gnissla om vem det är som har just den där lilla ön. Nej, det ligger på dansk sida. Nej, det ligger på kanadensk sida. Så att det här kommer också bli någonting inför presidentvalskampanjen i USA som kommer att återkomma än mer. Ska man börja borra efter olja uppe i Alaska mer än man redan gör, och ska man då börja borra efter olja utanför kusten i USA? Det skulle ju se trist ut. Och ekvationen går inte ihop. Vi vill ha mer och mer förbrukning, men ja, nej, någonstans, man frågar liksom where is it gonna break någonstans. Det finns väl inga direkt enkla svar på det där, mer än att försöka leva minimalistiskt och gå tillbaka till förr, ungefär som den här gamla låten då, alltså. Nina Simone, my baby just cares for me. Fast hon uttalar det med en annan intonation. Ja, så har då chefen för The Pittsburgh Cancer Institute vid universitetet då i Pittsburgh och UPMC Cancer Centers, han har då utfärdat en varning mot mobiltelefonpratande. Han menar att det är fler och fler studier nu vid undersökningar som pekar mot eller peka för hur man ska uttrycka samband mellan användande av mobiltelefon och cancer. Det är väl i första hand hjärntumörer. Det var ju en svensk studie som fann att folk som hade hjärntumör på vänster sida av skallen hade ofta använt sin mobiltelefon på vänster sida. De som hade hjärntumör på höger sida hade ofta använt mobiltelefonen just på höger sida av huvudet. Och det är ju talande. Men fortfarande så krävs mer vetenskaplig forskning innan man kan säga någonting mer bestämt. Men då kan man säga så här, det var precis samma sak som en rökning, att det tog väldigt många år innan man verkligen kunde spika fast att rökning är en stor risk för lungcancer. Och man höll på i många, många år. Jag kommer ihåg, jag födde 55, jag kommer ihåg det pratades om det där och väldigt länge liksom. Det verkar som lite lite med mobiltelefonerna. Och det funkar ju så här lite grann med vetenskapliga undersökningar. Det är lite grann som med rättsfall då, att man kan ju misstänka liksom om det är någon som har mördat 4 personer med kniv och han har då återfunnits med en blodig kniv och det har legat en död människa, men då har man ju inte bevisat att det verkligen var han som mördade, och det måste ju då i en rättsstat så måste man verkligen kunna bevisa utan någon som helst tvivel att det var människan som utförde det. Och lite som med de här vetenskapliga undersökningarna också, man kan liksom misstänka då när man ser att det är en massa fall med folk som får hjärntumör som använder mobiltelefon på samma sida huvudet som och så vidare, och när man vet att strålning slår sönder celler, man vet att mikrovågsstrålning är farlig. Det är därför mikrovågsugnarna stannar när man öppnar luckan. Det är ju för att annars skulle man kunna stoppa in handen där när den var på. Och man vet att de här radiovågorna kan vara farliga. Och det har ju frågan om styrkan, där frågan om längden och tid man blir exponerad och frågan om frekvenserna. Och det kan också ha att göra med när kroppens celler utvecklas, står olika stadier, och därför menar den här ledaren för cancerinstitutet att man ska vara extra försiktig just med barn, att se till att de inte exponeras för mobiltelefon. Det kan jag hålla med om. För det första ska de leva längre om det nu visar sig, precis som med lungcancer, att det är farligt. Och dessutom får de skador så får de ju leva i sina egna liv längre med det, och dessutom på grund av att deras hjärnor utvecklas så är de väl förmodligen under större risk. Så att man kan ju säga att det finns någon form av sunt förnuftstänkande och försiktighetstänkande här med att man nog bör vara försiktig. Men innan man kan liksom lägga det i bevis så ska det gå igenom väldigt många steg innan det cancervetenskap är bevisat. Och än så länge så finns det alltså en hel del undersökningar som pekar åt det hållet, men man har inte så här helt kunnat fastlägga det än så länge. Och det är lite grann som om man liksom tänker man är jättehungrig och så kommer man in liksom på en sån här offentlig toalett och så ligger det en skinksmörgås där nere på golvet i den här toaletten, och så liksom då är frågan, ska man äta den där då? Ja, vänta här nu. Men klart ska jag äta den. Ja, men det kan ju vara smutsigt, ligger ner på golvet. Ja, men det vet ju inte. Men det är klart det ligger på golvet i toaletten, vill inte äta. Ja, men har du bevis för det då? Nej, jag bevisar. Ja, men finns det någon vetenskaplig undersökning som visar att det verkligen är farligt att äta den där? Nej, jag vet inte. Ja, men har du något som helst? Nej, jag har ingen belägg för att det skulle, men det vet man, och ligger där på golvet. Det kan ju vara liksom folk har gått ut i smuts och kommit under deras skor. Det kan vara oljor. Ja, men det måste ju bevisas. Ungefär så tycker jag den här debatten är lite grann med just mobiltelefoner. Att sunt förnuft liksom säger att det är nog inte så bra det där. Och vi vet att strålning är farlig. Och vi vet att kroppen reagerar på elektromagnetiska vågor. Allt det där är vetenskap bevisat, men det frågan är styrkan och längden man blir exponerad och frekvenserna. Och det kan finnas flera faktorer också med all säkerhet. Och sen är det som med vissa hälsoproblem, precis som med rökningen, att oftast är det då liten påverkan under väldigt lång tid, plus att det kan vara andra faktorer som kan ge samma sak. När det gäller lungcancer så har vi också förbränning av olja och kol som kan leda till lungcancer, plus de partiklar som finns bara genom däcken på bussar och bilar och asbest i våra offentliga lokaler och även privata. Så det finns fler olika saker som kan bidra till det här. Jag såg en sån här dokumentär också. Jag tittade massa på TV nyligen. Från en glömd miljökatastrof som var 1783. Det är ju så här att historien är oftast, då fick man lära sig att det var massa kungar så där. Kommer ihåg vad trist var med historia. Och det var liksom, man tänkte, vad ska det här massa kungar? Vad ska vi bara leva? Liksom, vadå? Vanliga människor då? Och när vi skriver historia så är vi mest intresserade av de enskilda människor. Men egentligen har ju naturen själv ställt till det en hel del under åren. Och det med klimatfrågorna är inte bara frågan om vad vi hittar på och slänger ut i luften, utan det kan ju naturen klara själv. Och det hände då 1783, ett vulkanutbrott som släppte ut en hel del partiklar i luften, och folk dog faktiskt, framförallt folk som arbetade ute på fält, var tvungna att andas väldigt hårt kroppsarbete, men som då också ofta var väldigt friska och starka och hade god motion och så vidare. Men de var de som dog mest av det här vulkanutbrottet som inträffade på Island. Och vinden drev de här stoftmolnen österutifrån Island in över Norge, där liksom himlen förmörkades. Och över Sverige och ner över Polen, över Tyskland, och gick som en rund cirkel då, började gå västerut igen över Frankrike. Och över England. Och överallt på de här ställena. Till och med England som låg liksom sist i den här cirkeln innan det började ge sig av norrut igen nästan. Där dog på Island dog 10 000 människor av en befolkning på 40 000. Men man var ju ganska nära. I England så dog ett antal människor som skulle motsvara ungefär 100 000 personer idag i England, vilket hade varit ganska stort att dö i ett slag sådär. Jag kommer inte ihåg siffran vad det var på den tiden, det var ju mindre befolkning. Och man dog alltså av flera skäl. Dels var de här partiklarna som hamnade i lungorna, och som man dog av inflammationer och vad som nu sker, så att lungorna inte kunde ta upp syre. Och det var ganska akut, det var inte som en lungcancer som utvecklades under många år. Men när man nu har sådana här lungcancer och röker eller är utsatt för luftföroreningar, så är det alltså flera olika faktorer oftast under många, många år som påverkar. Och det gör att det är väldigt svårt att göra väldigt enkla vetenskapliga förklaringar och se orsakssammanhang. Den här, jag kan berätta om den här vulkanutbrottet på Island, det bidrog även, det var till att förmörka himlen, vilket innebar att det blev betydligt kallare. Det blev missväxt och den vintern blev väldigt kall. Och det dröjde flera år innan det här molnet, stoftmolnet, började försvinna mer och mer över himlen igen. Och det var alltså 1783, och det är knappast beskrivet så värst mycket i historieböckerna, eftersom vi då skulle inrikta oss på vad alla kungar och sådana hittar på. Så där kan man lära både en del om hur vi ser historia och en del om klimatfrågor, och framförallt att en ny sån här explosion på Island kan inträffa precis vilken sekund som helst. Kanske har skett redan nu när jag sitter här och pratar. Det är de stora jättelika kontinentalplattorna som drar sig isär där, och Atlanten blir bredare och bredare, 3 centimeter om året ungefär. Och någonstans måste det öppna sig, och det gör det då på Island till exempel. Ja, pengar är roten till allt ont, och det var ju ett par som skulle gifta sig och hämta ut pengar från banken, och så visade sig att de var falska, pengarna alltså. Paret vet jag inte, men banken säger, men hur ska vi veta att ni fick pengarna härifrån då? Så de vill inte ge några riktiga pengar. Fast det är samma bank hade då kontor tidigare, det här var i Amerika, gett $40 på nytt till en person som hade fått falska $40 sedlar, så att, eller $20 sedlar kanske blir. Så man ser, pengar är liksom farligt, och man ska aldrig ta pengarna ur en lyckobrunn. De är till för att ge lycka, och man man ska slänga in dem där så kan det ge lycka, men om man plockar upp dem så ger det olycka. Ja, det var en man, 43-åring här, som plockade upp 42 cent ur en sån här lyckodamm, och han är nu i fängelse. Ja, för det alltså, för att han plockade upp de 42 centen. Så han kanske plockat upp 43 cent för han är 43 år gammal, så att jag vet inte. Så kan det gå när man plockar upp pengar därifrån. Då går det illa. Så det är här med bevisat. Då har den vetenskapliga undersökningen klarlagt det. Ansvarig utgivare i föreningen Musik och Media heter Lasse Lundberg. Vi sänder då lite experiment här de här veckorna. 8-9 på morgonen. Annars så finns vi då lördagar 9-12. Då ska vi sända SBCs första premiärsändning i repris. Det blir en repris på lördag. Det blir bara reprissändning då. SBCs första program mellan 9-12. Och så Thomas 9-11 på söndagen och så 18-19 sänder vi också på lördagen. Ha det så jättebra. Och man kan även e-posta hit radiolars@musikomedia.com.